Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men hallå där, Nina.
Hej.
Jag ser att du har en ny bakgrund.
Ja, nu har jag en ny bakgrund.
Hej,
hej alla som lyssnar.
Hello.
Vi har bytt ett nytt sovrum. Vi har bytt ett sovrum till ett annat sovrum. Nu har jag ingen Madonna som bakar över mig längre.
Men jag ser det.
Ja, vi har flyttat äntligen 2 våningar upp och har fått solsken in i lägenheten. Och har balkong och allt sånt härligt. Jag är så glad.
Åh. Det ser så mysigt ut. Alltså jag älskar den här utsikten.
Ja, det är faktiskt en tomatodling. Eller det? Nej, men det är något slags. Åh, är det vinodling där nere?
Ja,
eller druvodling? Jag bara, nej.
Ja.
Men nej, det är sån skillnad.
Det ser lite ut så. Det ser i alla fall väldigt härligt.
Ja, det är sån skillnad. Ja. Alltså, jag trodde faktiskt inte att man kunde bli så påverkad av... alltså, för den lägenheten vi bodde i var ju så himla mörk och så himla kall. Och alltså... och nu bodde vi inte där. Vi bodde där en månad väl ungefär. Men alltså jag kände att jag hatade den lägenheten så mycket. Jag vantrivdes verkligen så mycket. Och det var ju egentligen bara
synd.
På grund av ljuset liksom. Helt sjukt, vilken skillnad. Ja. Hur man blir påverkad av det.
Ja.
Och det är så roligt för jag tänkte på det. Jag pratade med en annan kompis att man är, när man så här, det är ju rätt klassiskt, eller jag gjorde i alla fall det när jag flyttade hemifrån sådär. Och man någon av ens här första så här, andrahandslägenheter typ, var ju liksom verkligen så här, källarlägenhet med sån litet glugg bara av ljus som kom in.
Ja,
liksom. Och det var ju inga problem. Ja. Man var så lycklig för att man hade något eget ställe. Liksom så här,
jag
och nu
fattar.
Bara, åh gud! Fruktansvärt jobbigt. Men, alltså, nu är vi
men det är ju för att man går från det ena till det andra.
Ja.
Det är ju också klart mer uppenbart då att man inte fick något ljus.
Ja, men så blir man liksom påverkad på ett annat sätt numera liksom också.
Ja, precis. Och så kom du ur det liksom genom med ny erfarenhet också.
Ja, för gud vad man bara älskar allting här uppe. Liksom. Det är ju inte så att den här lägenheten är något specifikt eller så här speciellt egentligen, utan det är bara solljus. Det är det som är, man bara, jag behöver inget annat än bara få solljus.
Det gör...
eller dagsljus.
Ja, men det gör så mycket. Faktiskt, jag läste en artikel om det, att solljus, att inte få solljus är likställt med att röka i hälsoaspekt.
Wow.
Att det är lika farligt att inte sola som att röka.
Oj, oj. Och nu menar vi då alltså inte det att man ska slänga sig i ett solarium igen här nu, alla?
Nej. Utan att faktiskt vara ute i solen, så menar jag att pressa 10 timmar.
Ja.
Ja, men exakt. Att det faktiskt är mycket mer hälsosamt än vi tror. Så jag förstår dig. Vi säger ju, våra kroppar säger ju från när vi inte trivs.
Ja, det påverkar ju otroligt.
Ja, men exakt.
Ja, så skönt. Så jag är väldigt tacksam över det. Äntligen.
Men gud vad härligt. Mm.
Jag vet att flera av er som lyssnar har eftersökt också att vi ska prata lite mer om hur det har gått livet här i Italien. Hur barnen anpassar sig och sådär. Och jag lovar att vi tar upp detta framåt någon gång snart. Eller hur, Valerie?
Jättegärna. Jag vill också veta. Jag känner att vi inte hunnit prata så mycket om det.
Nej.
Jag vill ha senaste update. Du kanske får en vecka till på dig.
Ja, men precis. Vi kanske tar det nästa vecka. För idag har vi så mycket vi vill gå igenom. Men jättekul. Kul att ni undrar. Det tackar jag för. Fint av er.
Men det händer ju mycket saker här hemma också. Nu när du inte är här och kan följa med på samma sätt. Det händer ju så otroligt mycket tycker jag i världen överlag. Men också på något sätt är det som att vissa saker alltid förstoras upp väldigt mycket. Och liksom hamnar i blick. Eller så här, i fokus. Och den här veckan har det ju verkligen varit Gina Tricots kampanj med Bianca Ingrosso. Och den är väl fin i sig liksom. Men jag tror att liksom efterspelet av den har blivit extremt omtalat här hemma. Och väldigt många som tycker och tänker om saker och ting.
Och vad som händer då?
Vilket också har lett till... Ja, men alltså, det är också så här... Jo, det sammanföljer då... Alltså den här kampanjen som de spred sammanföljer också då med... Biancas prat i Valgens värld om sin bulimi.
Mm.
Så att samtidigt som hon pratar om sin bulimi och hur jobbigt hon har det med öl, också hennes ätstörning då, så lägger ju liksom, kommer ju den här kampanjen upp med Gina Tricot. Och Gina Tricot är ju då ett företag som har tagit avstånd från att jobba med modeller med ätstörningar.
Ah, okay. Vilket man tycker borde vara en självklarhet. Ja, för er som inte vet exakt, hur modevärlden funkar, så är det väldigt vanligt med ätstörningar i modeller och modevärlden.
Exakt. Yes. Precis, så nu har ju då Bianca hamnat, ja, men exakt, nu har ju hamnat i, liksom i blåsljuset här, och det är ju fruktansvärt, därför att hon kämpar med detta, har troligtvis inte så mycket tid att ta hand om sig själv, och så händer det här och så hamnar hon i blickfånget på detta. Dels så, alltså jag kan ju tänka mig att det här är sjukt jobbigt på så många sätt, så jag inte liksom ens kan föreställa mig det.
Jag måste gå in och kolla.
Men att hon då också liksom på något sätt är, ja, men jag tänker så här, alltså vadå, ska hon då inte få det här jobbet? Alltså, och då är hon, alltså det är också jättetaskigt. Och samtidigt är det fel av Gina Tricot. Så allting är liksom en enda röra. Så att nu har det här med ätstörningar och media igen liksom blossat upp väldigt mycket här hemma, vilket jag tycker är såklart jättebra. Det är bara väldigt tråkigt när liksom vissa personer drabbas av det och hamnar i blåsljusen som absolut inte vill kanske liksom så, prata om det. Men i alla fall det som har hänt hemma, och det har också liksom fått mig att liksom fundera så mycket på det här liksom med mitt liv och hur jag har levt, vad jag har gjort. Jag har också jobbat som modell, levt så precis liksom hur jobbigt det kan vara att bli bedömd på det sättet. Och liksom bara som kvinna generellt att liksom bli bedömd på det här sättet.
Det är det som är problematiken. Alltså jag, nu har inte jag följt den här diskussionen så väldigt alls. Men problematiken är ju det att det handlar i slutändan alltid om kvinnors kroppar och hur de får se ut eller inte får se ut i det publika rummet. Alltså vi får ju aldrig bara vara, utan vi måste följa, följa så jävla många regler. Och det är jag så vansinnigt trött på. Men sen kan jag ju såklart hålla med om att framförallt liksom Gina måste ju ta sitt ansvar och se till att de modeller de använder mår bra. För det är ju ändå liksom, det är ändå det som är det viktigaste, välmåendet. Men åh, fy fan, just det här med bulimi och anorexi och sånt, det är ju också en sån otroligt dold sjukdom liksom. Nu har ju Bianca då självmant berättat om det, vilket ju är väldigt starkt gjort av henne. Och väldigt bra, det tror jag kan hjälpa väldigt många. Liksom att inse att någon så framgångsrik och populär kvinna som Bianca liksom också har sina mörka moln i livet. Liksom.
Ja.
Men
fy fan, har vi alla.
Man, ja, men fy fan vad trött man blir på att det är liksom... Oh, hur ofta snackas det om manliga kroppar i liksom, media, eller hur de får se ut och inte får se ut, eller vem som har tillräckligt liksom, bra kropp för att få visas. Alltså, jag blir tokig.
Eller dålig. Det är ju så att det skapar ju så mycket. Jag tror att det som händer är ju i slutändan, handlar ju bara om vad vi säger till oss själva. För att när det liksom... När det här kommer upp på tal, jag tror, nu är vi ju äldre så vi kan kanske liksom liksom relatera till det. Men en ung tjej som är 18 kanske har jättesvårt att relatera till det här. Ser Bianca, hon ser sjukt snygg ut på de här bilderna. Vet att hon har en ätstörning. Och samtidigt så kan det också bli reklam för ätstörningen.
Exakt.
Och där starta en ätstörning hos någon annan.
Ja.
Det kan också avskräcka såklart.
Ja, men som du säger, så antagligen så avskräcker det inte. Jag tycker också överlag, nu blir det att jag snackar om kroppen då, men överlag så upplever jag att det är någon slags ny anorexiavåg som pågår ute på Instagram just nu. Alltså efter att vi har haft Kardashian-stilen under många år, där det liksom uppmuntras att ha kurvor och liksom att det har inte varit något hinder på senare tid att liksom ha lite kurvor och vara lite så här voluptuous liksom.
Nej, precis.
Nu är det tillbaka till så här Harry Winchick 90-tal, att liksom allt fler liksom både influencers och kändisar ser magrare ut än någonsin. Förlåt nu då att jag återigen kommenterar på kvinnors kroppar, men det är liksom det är svårt att snacka om det här.
Nej, men det är okej, det är så här, det är en observation som du har gjort.
Ja, men precis, för det är ju också liksom då man ska gå in på nu, det är ju också, tycker jag, symptomatiskt med tiden kring dem, man tänker Kardashians igen, alltså de är ju fy satan i gatan vad smala de är liksom, helt plötsligt, och de som ju alltid varit det här förespråkarna för liksom
Att kurvor har varit liksom något nice, så är de liksom smalare än en Barbie-docka plötsligt. Och jag märker det på så många, jag vill inte nämna några namn, men jag märker det på så många influencers, och inte bara unga, utan liksom de i vår ålder också, att liksom, herregud, vad händer med mig? När blev ni så otroligt magra, hur mår ni? Liksom.
Det här har inte jag märkt, jo, faktiskt, Nina.
Jag ska nämna namn till dig efteråt.
Men intressant att du säger det.
Det känns som att det är någon slags ny så här 90-tals heroin chic våg som pågår. Modellerna vi ser på catwalken nu i Paris var också så otroligt, alltså magrare än någonsin.
Ja, det verkligen håller helt med om.
Som det händer vart några år nu av att liksom, nu får alla kroppar synas och vara fina, och även på catwalken har vi sett liksom kroppar, kanske inte stora storlekar, men ändå, det har ändå varit några år nu av där man har sett modeller som faktiskt har bröst till exempel, eller såhär. Men nu är det bara tillbaka till så här, pinnar, skelett liksom, och det är så jävla sorgligt tycker jag.
Jag såg faktiskt några äldre kvinnor som var på catwalken, det var ju för sig härligt. Nu minns jag inte riktigt vad det var, om det var Valentino kanske. Ja. De hade faktiskt lite blandade kvinnor.
Såg
du det?
Ja, precis. Jag såg det. Och det är ju skithärligt. Både med liksom ålder och liksom svarta och asiater. Och liksom att man blandar så. Men det har ju också gjort att men vi gör det här, då kan man komma undan med att ha skitsmala modeller. För att men vi har ju ändå äldre modeller, vi har ändå svarta modeller.
Det har du faktiskt rätt i. Det kan liksom, de kör lite av allt. Liksom.
Ja, men precis. Då kan man gömma undan.
Det normaliserar det hela.
Ja, precis. Då har man ändå gjort sitt. Liksom. Det är fan en tung värld. Men hur var det när du var modell? Liksom? Hur, var det mycket hets kring kropp då? Liksom?
Jo, men det var ju samma. Och det är som slagit mig nu. Alltså faktiskt mer än någonting annat. Alltså just i med den här diskussionen kom upp och hela den här grejen. Så egentligen ska vi inte prata om hela den. Utan liksom, den händelsen med det här fick mig att börja tänka på liksom min resa i kroppens värld. Eller vad ska jag kalla det? Nej, men alltså min privata upplevelse av hela den här världen, som jag också redan hamnade ju in i den som tonåring, alltså väldigt ung tonåring, in i det här liksom. Nu var jag ju då en del i det. Jag var inte naturligt jättesmal. Jag har absolut varit en smal person, men jag var inte det här naturligt anorektiskt smala som, eller naturligt, förlåt att jag säger det, det är det inte. Men vissa människor är ju väldigt magra i sig själv. Så med det sagt, att de få 0,000000 vem det nu är som är det, men några. Så. Och jag passade ju aldrig in där. Vilket fick mig då såklart att känna som att jag var fel. Att jag var inte smal nog, jag var inte rätt. Och jag var inte, alltså, så fort jag inte fick ett jobb så kände jag ju bara, de tycker att jag är liksom bara för stor. Eller så här. Och då var jag kanske en normalstorlek då. Alltså för min kropp, för mig själv. Liksom. Min normalstorlek då. Det passade inte in. Så att jag tror någonstans så här, det satte sig. Vi pratade lite grann om det här tidigare, du och jag. Men det satte sig ju ganska länge, som till och med så pass att jag kände liksom så här, jag kan inte jobba med det här längre. Jag kan inte liksom lägga mitt liv i den här liksom bedömningen. Jag är inte min vikt. Liksom. Men alltså, så då hade jag det här.
Förlåt, det var så himla starkt upp. Att du så pass ung kunde se det, för det är ändå så många som känner så, men den här drömmen om modell och modevärlden är så mycket större, och att den, man är inte det. Så lätt att se det heller, liksom så nyktert att det är faktiskt inte mig det fel på, utan det är så himla lätt att man bara går in i det svarta hålet.
Jag tror snarare då liksom att det blev, ju mer jag tänkte på det, ju värre blev det, och ju mer åt jag. Alltså förstår du vad jag menar, på den tiden. Och det blev liksom istället en ond spiral, att jag kunde liksom, alltså varje gång jag inte kunde stå emot att äta, vilket är helt sjukt, så fick jag så mycket ångest och så dåligt samvete. För att nu gjorde jag då typ tvärt emot vad jag skulle ha gjort. Just det. Liksom. Och det blir ju inget bra, så att när jag då var i Grekland och i Milano och sådär, då blev det istället att jag gick upp i vikt, fast att de hade då bett mig att gå ner i vikt. Så shit vad jag misslyckades där liksom. Det var ju inte kul alls. Så att liksom någonstans hängde det kvar i mig och har liksom nog alltid gjort på något sätt, tills liksom kanske. Ja, men jag ändå, alltså, det hänger kanske lite kvar fortfarande. Alltså, jag tror inte liksom att någon kan så här 100% säga att, liksom, eller jag kan i alla fall inte 100% säga att jag är helt fri från de här tankarna, även om det idag är så mycket bättre. Och liksom, jag är ju mer vuxen idag och kan förstå vad jag gör. Men jag har också förstått liksom, det här med Alltså att äta socker och onyttigheter. Alltså så här, äter jag det här för att jag är sugen på det? Eller är det något annat? Liksom, tröstar jag mig själv? Så när äter jag? Eller äter jag för att underhålla mig själv? Eller vad? Alltså jag har ju lärt mig mycket om det där. Liksom, hur man äter och varför man äter. Mm. Man kan äta av olika anledningar. Och så. Så att där har det följer ju med lite fortfarande, tror jag. Jag tror aldrig att man blir av med det helt.
Ja, men det där är ju så himla intressant. Jag såg ju, det var så sjukt rolig en reel. Det var ju kanel, nu när vi spelade in så var det igår, var det alltså kanelbullens dag. Och det var en tjej, jag tror hon är nog komik. Jag har glömt vad hon heter. I alla fall, hon gjorde en sån himla rolig reel kring så här. Så här låter ätstörda på kanelbullens dag eller något sånt där. Och då var det liksom allt från så här, åh, de är så stora, ska vi dela en kanelbulle? Eller liksom, åh, ja. idag unnar vi oss och åh, en gång om året får man moffa. Du vet så här.
Och men det gud, var så, vi, alltså då är vi alla
ätstörda. Det är det som är så jävla intressant, så att vi i slutändan så är vi ju alla så jävla ätstörda. Och det är ju inte konstigt med tanke på hur fucking samhället har sagt till oss att vi hela tiden är vår vikt. Det är ju liksom som du säger, du var din vikt. Du var inget annat. Man bara, det är inte konstigt att vi alla har någon form av ätstörning, mer eller mindre. Jag tror att det är få personer eller få kvinnor som ärligt kan säga att de liksom aldrig någonsin haft någon typ av hang-up när det gäller mat och vikt.
Nej.
Och grattis till er som har lyckats komma hela vägen hit ni. utan att ha det.
Nej, jag vet, det är så himla hemskt att tänka på mina barn. Och vet du vad, nästan, alltså förutom att jag tänker på mina barn, vilket också är oroande, så där, sorgligast av allt är ju, jag bara tänker så, de som kanske, ja, men speciellt kanske min Instagram, tänker jag, där jag ändå visar mycket mode och livsstil och liksom, ja men både alltså outfits och min kropp eller då, och mig själv liksom. Att liksom så här, att folk kan titta på mina Instagram och kan känna säkert samma som jag känner när jag tittar på någon annans Instagram, vem som helst, vilken det kan vara. Men så tänker de, så vet de inte att inte ens jag någonsin varit 100% nöjd med min kropp. Och där sitter någon annan och tittar och tycker att mig eller min kropp är 100% det de skulle vilja vara.
Just det.
Alltså det tycker jag är typ det sorgligaste av allt. Alltså när jag ser på mig själv. Att liksom, varför kan då inte jag känna mig 100%
nej, precis. Nöjd då? Exakt. Men jag har ju också haft en jävla resa när det gäller kroppen. Och jag har ju nu, tack och lov, kommit till en plats där jag känner skitsamma. Eller så här, där jag bara känner att nej, men jag är nöjd. Eller så är, och är det något som jag inte är nöjd med, så är det skitsamma. Alltså så här, jag är inte,
det är så skönt.
Jag är inte bunden vid det längre liksom, och det är så jävla skönt. Det är som en otrolig befrielse. Och den känslan som jag har nu i livet önskar ju så att jag kunde haft när jag var liksom 25, liksom åren mellan 22 kanske till att jag var 32, 33, 34. Alltså ganska lång period som jag hade problem med min kropp och hur jag såg ut. För jag, alltså det kommer ganska sent, och det är det som också är intressant, det här med ätstörning, och det, därför tycker jag också rätt bra att Bianca tar upp det, för att hon är liksom inte tonåring. Man tänker ju alltid att det kommer i tonåren. Det är där problemet alltid uppstår, tänker man ofta.
Just det.
Men det finns liksom inget som hindrar att man blir ätstörd när man blir 32 eller 25 eller liksom 55. För det handlar ju så mycket omkring hur man, var man är i livet, liksom, hur man mår.
Ja.
Och jag hade en tonårsperiod där jag överhuvudtaget inte reflekterade över mat och vikt. Mycket för att, tror jag spelade fotboll på en rätt hög nivå. Så att det var liksom, det var aldrig ens aktuellt. Vet, jag kunde äta 3 tallrikar pasta och sen liksom, tränade jag ju 2 timmar fotboll varje dag. Jag hade match 2 gånger i veckan liksom. Så att det var ju liksom, det gick ju typ inte att gå upp i vikt. Eller liksom, det var ingen issue. Man åt för att man skulle orka spela liksom. Jag njöt av all mat och var inga liksom. Och också när man spelar ett fotbollslag är man också ganska skyddad från det här med att tjejer ska äta så petit som möjligt. Det var ju, liksom, var ju aldrig någon grej att just vi skulle det. Så här, nej tack, jag är mätt. Alltså det var liksom, du vet, jag vet att det fanns jättemånga tjejer på högstadiet och gymnasiet som liksom inte åt lunch i skolan, för det skulle man inte göra, för det var liksom inte så tjejigt att göra, typ så sjukt, för nej. Att man skulle liksom visa att man minsann inte behövde äta. Och bara, vi liksom spelar som spelar fotboll var ju bara så här, va?
Va? Du vet,
ge mig ett last till liksom. Så man, jag har ju varit ganska skyddad verkstad när man liksom befann sig i en lagspot där liksom det var ganska, det var viktigt att käka mycket liksom. En tonårskropp behöver ju mat, verkligen liksom. Växer ju jättemycket.
Ja.
Men sen så, när jag blev, alltså jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var, men någon gång där efter 20 så skadade jag korsbandet och blev ju då, alltså, borta från fotbollen i över ett år, för det var ju liksom operation och ja, rehab och allt sånt. Och då fortsatte jag äta på samma sätt som jag hade gjort innan. Det vill säga, var det något gott jag som stod på bordet så åt jag gärna 3 portioner. Alltså jag åt mycket mat liksom. Mm. Och då när jag inte tränade bort, liksom tränade då så mycket som jag hade gjort innan, så satte ju det sig naturligtvis liksom. Så jag gick upp ganska mycket då, utan att jag först kanske reagerade så mycket på det. Men när jag hade kommit in sen, jag flyttade till Göteborg, var singel för första gången i mitt liv, lite olyckligt dumpad var jag också. Ny stad, vantrivdes på jobbet, jobbade på IKEA. Var liksom, ja, men jag var nog ganska så här sökande i livet. Jag visste inte riktigt vem jag var eller vart jag ville. Hade ingen dröm, som vi pratade om.
Nej.
Förra avsnittet var det kanske. Hade
inget riktigt mål.
Nej, liksom. Inget mål, ingen guidning i livet riktigt på var jag skulle ta vägen och sådär. Och då upptäckte jag också så här, när man fick se bilder på sig själv, att bara, vad fan, jag är ju tjock. Liksom så här, vad hände? Hur blev jag så här tjock? Alltså tjock var jag inte, men i mina ögon liksom.
Nej, du kände dig tjock när du såg.
Det liksom korvade över. Du vet, i den åldern när man också ska vara i sin prime, typ, och kände mig osäker. Jag kände mig ful och fet, helt enkelt. Mm. Jag kanske inte alls var ful och fet, men i mina ögon var jag det.
Nej, så himla hemskt att du kände så, Nina.
Och då, och det här är lite sjukt, för jag har faktiskt aldrig någonsin berättat det här för någon annan människa förutom min man. Simone vet om det, men ingen annan vet om det här. Så det här känns ju lite sjukt att sitta och berätta om i en podd, när jag inte ens berättat det för mamma och pappa liksom. Så att, men det var därför jag var inne på det här innan, med att bulimi och anorexi, så det är ju liksom en hemlig sjukdom i så många fall, för att man, det är ju pinsamt.
Det är så mycket skuld, eller hur? Jag tror att,
Och som barn vill man heller inte oroa sina föräldrar om någonting, i alla fall känner jag så. Och jag var ju också vuxen.
Nu blev jag direkt orolig.
Ja, nej, men precis. Alltså det är ju lite som man smusslar lite med, och så var man ju också, jag var ju också vuxen då, och skulle ju klara mig själv och liksom så här. Så jag vill på förhand be om ursäkt till mina föräldrar och vissa av mina närmsta vänner som ju ändå varit med mig under de här åren, fast jag ändå inte berättat någonting för dem.
Vad tråkigt att du inte berättade
då. Tänk vad mycket hjälp jag nog hade fått om jag hade gjort det. Så det är ju väldigt mycket, ja, det är trist som fan. Men
samtidigt så är det så här att du kanske liksom inte, du kanske kan hjälpa någon annan idag.
Jag hoppas det.
Genom att du berättar.
Jag hoppas
så
det.
Kanske du någon annan vågar berätta.
Ja, men jag hoppas det, och jag tror också att det är en del av mitt så här, men vi får säga tillfrisknande då, att vara öppen med det liksom, att det inte hemlighåller det längre, för att det är bara jävla dumt att göra det. Just för att det är en sån hemlig sjukdom. Precis. Vi behöver liksom. Ja, jag tänker att ju fler som berättar, desto, för så det var ju också så att när jag väl berättade för Simone, så bara kände jag mig starkt nog att bara, nej, nu får det vara slut med den här skiten liksom. Och sen så tror jag också att jag, så kommer in på det sen, men jag tror också att jag liksom haft någon form av, okej, vi kan säga ordet ut, jag har haft bulimi. Det har jag haft, men jag har också haft, och det är det som är så sjukt med de här ätstörningar är ju att det kan ju gå så långt att det blir liksom, att det äter upp ens liv liksom, no pun intended, ja. Att man kan bli så sjuk att man hamnar på sjukhus eller att det är en fara för ens liv. Men det är också en sjukdom man kan ha och helt fungera och leva livet till max. Alltså det här var ju en period i mitt liv som jag, alltså jag älskade livet då. Jag hade så kul, du vet, liksom helt singel och fri och liksom åkte på alla festivaler som fanns, åkte utomlands, reste, hade jordens roligaste liv egentligen, var student och allting sånt. Men också så hade man också den här mörka sidan som man bara höll för sig själv.
Ja. Som du visste var fel, men ja, du ändå... Ja,
precis. Exakt.
Det måste ha varit så ensamt. Det
ja,
så,
i den sidan var man ju hemt. Otroligt ensam. Man smusslade ju mycket mer och så. Mm. Men, och sen var det också det att det var liksom inte varje dag eller liksom hela tiden. Och det kunde ju gå veckor utan att jag kanske då moffade en massa saker och sen kräkt upp det liksom. Och sen kunde man komma in i skor där det var varje dag. Så det var verkligen så här upp och ner. Men jag ska ta det från början ändå. För att jag vill ändå säga hur det påverkar mig så jävla mycket. Jag hoppas att jag inte... Det blir ju lite av en så här instructions till hur man kan mörka att man har en ätstörning. Det menar jag inte att det ska vara. Utan jag hoppas att man tar det här som någon form av ett sätt att se kanske på om någon annan mår dåligt. I alla fall så började jag då när jag upptäckte att jag tyckte att jag var tjock och så. Så började jag på Viktväktarna i Göteborg. Och det var ju synd att jag gjorde det. För där då lärde jag ju mig av den ledaren som jag hade där. Att ja, men dels så fick jag ju svart på vitt att jag var överviktig. Så det var liksom inte bara en känsla längre. Utan bara okej, nu fick jag den stämpeln. Och sen så... var ju hennes också, och det vet jag inte om det är hela Viktväktarnas filosofi, men då var det verkligen så också att man skulle då följa sitt schema, och om man inte följde den liksom till punkt och pricka, utan man samlade liksom på färger och hur det nu var, jag kommer inte ihåg exakt, men man skulle liksom men nu har jag ätit 3 potatisar, det betyder att det är 3 pluppar sådana, och då får jag då har jag resten av dagen har jag bara så många pluppar kvar på det, sen är det fullt liksom.
Just det, det, alltså det var väldigt, men jag har sett hur, jag har aldrig följt ett sånt schema själv, men jag det där skulle inte funka för mig, känner jag.
Nej,
jag,
men då var det verkligen det fungerar, så här, liksom. Att jag bara okej, efter jobbet idag så tog jag en fika med en kompis och det råkade bli en kanelbulle, då var den dagen förstörd, då hade jag redan liksom
ja.
Då kunde jag inte liksom så här, rädda upp den. Så då blev det antingen så här, okej, så om jag vill ta en kanelbulle idag, då kan jag inte äta lunch. Typ. Alltså så här.
Nej, eller, alltså det är ju helt fel.
Det är ju jävla sjukt. Precis, och då kom jag på det smarta sättet.
Och du väcker ju sådana tankar.
Ja, då kom jag på det smarta sättet. Okej, men om jag köper den här godispåsen här, då kan jag bara kräka upp den efteråt. Då räknas inte den. Då kan jag ändå gå ut och festa ikväll och dricka massa vin, för då eller liksom så här, ja men ikväll ska jag ju festa då.
Liksom
då
får man det, in fler saker.
Då blir det kanske så många glas vin. Okej, men då, ja men då måste jag ju kräka upp min lunch idag. För att annars så får jag inte ihop det. Man bara, det är så jävla sjukt. Det är så jävla
sjukt. Det är så hemskt.
Och grejen är, alltså nu kan jag ju liksom skratta åt det lite för att det är så jävla dumt. Men, och grejen var att det hjälpte ju inte. Jag gick ju inte direkt ner i vikt liksom. Det gör man ju inte av de här ofta. Alltså... Oftast blir det ju bara, jag vet inte, det blev ju varken eller på något. Jag hade ju bara, mådde ju bara skit. Men det som var fantastiskt var ju att jag kunde fortsätta äta mina så här lass av portioner som jag älskade att göra. Jag har alltid älskat att äta mycket mat. Och så kunde jag bara kräka upp det efter, som en lysande lösning liksom. Inledningsvis var det ju verkligen så.
Då, hur man som ung tänker sig.
Ja,
eller bara att liksom, man kan börja tänka sig överlag.
Ja, men precis, och jag märker ju det att... att man har liksom så här sett det lite så här på ungdomsfilmer och så. Att man resonerar på samma sätt. Bara, smart! Liksom. För man tänker ju såklart inte på det
långsiktigt. Det verkar logiskt.
Ja, exakt. Ja. Och sen så följer det liksom med. Och som jag säger så kom det ibland jättemycket. Och ibland så bara kände jag typ inte att jag behövde det på ett tag. Liksom så här förhöll jag mig. Så här, idag har jag ätit lunch... sallad, inga problem. Och sen så, men om jag åt så här hyfsat nyttigt och tränade hyfsat, då var det ju liksom sällan några problem. Men så fort jag kände att jag, oh shit, nu har jag moffat här liksom, då måste jag kräka upp det. Alltså så här. Ja. Och det kunde ju vara ibland att man var på någon restaurang eller något och bara, nej, jag måste bara springa på toaletten. Eller liksom, eller också man så tvingade sig gå hem tidigare för att man ville gå på toaletten och kunna kräka upp det. Så det var ju verkligen så här, ja, så jävla sjukt beteende.
Det påverkar ens liv.
Påverkar ju ändå mitt liv. Ja. Faktiskt. Mer än jag kanske har erkänt att jag har gjort. Liksom.
Tänk så många som vi erkänner och som jag vi vet. Och bara runt omkring som bara lever så här. Och på olika sätt med ätstörningar. Och jag bara tänker, när ska det här sluta?
Precis.
Alltså när ska det sluta?
Och det är det som är, jag ser ju inte att det kommer kunna sluta. För det känns ju som att oavsett hur mycket vi peppar våra yngre tjejer att de är liksom värda det, liksom allt, så att de är bra precis som de är, så är det ju fan omöjligt att stå emot samhällets bild på kvinnor där vi ska hela tiden passa in i en mall och hela tiden, alltså inte ens Bianca liksom då, som man tror, som är så här,
Sveriges snyggaste kvinna.
Ja, exakt, och sen så blir hon då idealet, typ då. Och då ska man liksom, alla tjejer ska se ut som hon, och gör man inte det, men då ska man operera sig eller spruta in fillers och så ska man bli så där smal. Jag menar, hur fan ska man kunna motstå det? Det är ju helt, alltså jag menar, hur fan ska man kunna motstå det när inte ens Bianca själv kan motstå bilden av vad hon, vad man tycker att hon ska vara.
Av förbättring av sig själv.
Exakt, det är fruktansvärt. Det är så jävla, jävla deppigt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men du Nina, när började du vända då? Alltså när kände du liksom att du kunde hitta vägen bort från det? För jag tänker, nu var du med Viktväktarna och sen så körde du din egen liksom version av det. Och sen, när, liksom, var det när du berättade för Simone? Eller var
men det var några stora breaks. Jag hade innan jag berättade för honom så hade jag börjat. Köpte jag, kan jag varit någonstans? Jag var ju ändå över 30. Liksom. Det hade ju börjat mer och mer trappa av, om man ska säga så. Liksom. Att jag kanske gjorde det mer när man så här låg hemma själv, singel och var bakis en söndag. Bara, jag beställer 2 pizzor istället för 1. Liksom. Och så godis
smart
på det.
Idé. Förlåt att jag skrattar lite. Nej, det är ju, alltså, det är ju inte allt kul. Det är bara,
nej, men det är ju ändå komiskt.
Liksom. Att du, ja, det är det ju.
Ja.
Det är det ju. Men och liksom, hur vet du själv hur dåligt man mår om man äter för mycket? Och det man liksom blir ju illamående nästan. Liksom,
ja, men precis. Det. Och då blir det ju liksom ännu enklare. Då, liksom så här. Och man blev ju också så här smart på att så här, men de här godisarna är svåra att kräka upp, så de tar vi inte. Alltså du vet, man lärde ju sig också. Helt, vilken mat är enklast att kräka upp? Så jävla sjukt.
Ja. Ja, det har jag också hört om. Och det är ju hemskt också det.
Ja, men alltså det blir ju så.
Det sätter speciellt mat i ett helt annat perspektiv.
Exakt, men det blir ju så med så här hemliga sjukdomar. Det är också så här mentala issues som många har. Att man liksom hemlighet, men man hittar metoder för att hålla det hemligt och ändå liksom lyckas fortsätta utåt som om allting är bra. Liksom. Och sen, men i alla fall så tror jag liksom någonstans där efter 30 så började det kanske glesas av mer och mer. Liksom att jag kände att men nu måste jag skärpa till mig liksom, lite så. För jag fattade ju ändå liksom att så här kan man ju inte hålla på någonstans. Men så kunde man inte låta bli
ibland. Så vill man inte leva. Liksom.
Nej, så vill man inte leva. Nej. Men jag tyckte ju fortfarande inte om hur jag såg ut. Så jag kunde ändå inte unna mig själv att liksom bara njuta av en hel pizza. Eller kanske två. Det kanske man inte har överlag. Men liksom så. Skulle jag nu ändå ha en pizza, men då kunde jag lika gärna äta för mycket. Så glömmer vi den dagen sen. Så tar vi nya tag imorgon eller måndag. Liksom. Så. Men sen vet jag att jag vet inte hur gammal jag var riktigt, men jag köpte den. Jag bara ändå såhär, men nu, jo, jag började gå i terapi också. Och då pratade vi ju om det också, såklart. Och det var väl första gången jag sa det högt då till en annan människa. Ja. Och bara det gjorde väl mycket. Och sen så köpte jag någon bok som jag tyvärr inte nu kommer ihåg vad den heter. Jag ska se om jag kan hitta den. Som gav mig lite mer så här konstruktiva tips på hur jag skulle kunna börja tänka när det gällde mat. Liksom.
Minns du någon av de tipsen? Jag tänker nu när
men det var ju sjukt nog så var det ju också lite så viktväktaraktigt att man skulle skriva upp exakt vad man hade ätit. Alltså inte kalorier och så, utan bara så här frukost, filmjölk, müsli, te, lite juice. Så räckte liksom. Och sen så lunchen, så att man i slutändan av dagen skulle ändå kunna se att nu har jag ätit helt normalt. Liksom. Det var liksom inga... Och också att man skulle kunna se typ fika, kanelbulle, ja, okej. Okay. Acceptera, gå vidare, typ så. Att
det var det, lite två så... pizzor och liksom.
Ja, exakt. Men lite
eller,
så...
eller för då, jag menar bara att alltså, skrev man då in allting man åt, allt.
Liksom. Och det antar, jag vet ju inte heller om det var för att jag var i en plats i mitt liv där jag verkligen ville komma över också. Men det gjorde ju att man kunde då se att dels, okej, okay, jag äter oftast helt liksom, normalt inom situationstecken. Och sen också det här att jag ser att, okej, okay, jag åt en godispåse här. Det var liksom... Det är okej. Du kommer inte liksom, du måste inte kräka upp. Alltså det var så här lite KBT.
Nej, okej, det fanns liksom till då alltså när du kände när du såg det här att du äter och godispåsen, då fanns det också hur du skulle tänka.
Precis, att man skulle acceptera det, förlåta sig själv typ och gå vidare liksom. Nu är det som det är så här. Och grejen var att jag gjorde kanske det i 2 veckor eller någonting och sen kände jag att jag tror inte jag behöver skriva upp det idag. Och sen så liksom märkte jag att det gick liksom flera veckor tills någonting nytt. Alltså tills att jag kanske kräktes igen någon gång. Så det blev mindre och mindre och mindre. Så när jag väl träffade Simone så hade jag nog liksom absolut kommit över det värsta. Så jag hade slutat aktivt att söka upp anledningar. Du vet, så här, jag beställde inte hem 2 pizzor. Liksom. Jag planerade inte att det skulle kräka, så att säga. Utan det var så här någon gång ibland när man så här, oj, nu blev det lite för mycket här. Att det bara, just det, jag kan ju faktiskt kräka upp det. Jag gör det då. Alltså så. Ja. Och då, det kanske bara, men du vet, det låter också sjukt. Men det kanske hände någon gång i månaden, varannan månad eller något sånt där. Det var ingenting som påverkade min vardag så. Det jag inte hade kommit fram till innan jag träffade Simone var själva acceptansen för mig själv att jag älskar mat. Eller själva acceptansen att min kropp ser ut som den gör. Eller själva acceptansen eller att älska sig själv. Liksom. Det hade jag ju verkligen. Så jag hade, jag hade kommit förbi själva symptomen på. Alltså det här liksom själva bulimi liksom sättet att leva mitt liv.
Beteendet
liksom. Tack. Ja. Men jag hade ju fortfarande inte kommit från liksom, mina hjärnspöken att jag inte var tillräckligt smal, snygg, tillräckligt kvinnlig, för det var ju mycket av det liksom, grejen att så här, som kvinna ska man liksom inte äta 2 plates av pasta och bara moffa. Liksom. Det var inte kvinnligt. Så.
Nej.
Och liksom det här liksom njuta av maten och det fortfarande var jobbigt för det hände ju också att man fick de kommentarerna, oj vad du äter mycket och man bara jaha, okej okay. Liksom, och ja, ofta från killar typ man var på dejt eller någonting så här.
Eller hur?
Bara, oj, du verkar älska mat, man bara jaha, är det något fel med det eller?
Liksom, men eller hur? Men du, exakt det du säger. Jag minns en gång jag var ute och käkade med någon kille, jag minns inte vem det var, men han bara så här, oj, du, jag blir helt imponerad, du kan äta upp en hel pizza.
Ja,
alltså
exakt.
Som att det var liksom
exakt.
Något så här, det hade han aldrig sett en tjej göra.
Precis,
liksom.
Och hur sjukt
jag minns,
är det?
Alltså, fortfarande minns jag det.
Det är så sjukt, det är ju verkligen så, och det bygger det ju verkligen det, att man så här, tjejer ska, liksom det här med kanelbullen, oj, vad stor den är, någon som vill dela? Man bara, ät jävla kanelbullar, för fan. Liksom, det har ju blivit en sån jävla dum cykel för så många kvinnor att vi inte ska älska mat, att vi inte ska ta för oss av och bara njuta liksom. Och det är så jävla tråkigt, för svett är sådana himla är i så många av oss liksom. Att det är inte kvinnligt att liksom bara hänge sig åt maten. Vilket ju, och det är ju intressant där jag befinner mig nu i Italien, där är det ju precis tvärtom liksom.
Ja, det var lite kul, du la upp en story om det. Mm. Och jag tyckte det var så himla härligt att se. För det, här, det finns ju, nu ska inte jag berätta hur det är i Italien, för du är där. Men det som jag tyckte var så häftigt att se var ju det här. Att det till och med finns någon typ av prestige i att äta upp allt på tallriken.
Ja,
och det tycker inte jag riktigt att man ser här.
Nej, nej, här ska man gärna lämna lite. Liksom. Visa att man minsann kan jag sluta
man
äta minsann
vet
innan
man ska
jag
sluta
mätt.
Äta.
Precis.
Absolut. Ja,
det är så sjukt.
Nej, men det var lite kul att just visa det. Det gav mig väldigt mycket hopp faktiskt. Och jag vet inte, det var säkert några av er som lyssnat som såg det i mina kanaler också. Det här Scarpetta eller vad
just det.
Det tyckte jag var väldigt roligt. Mm. Sen så tycker jag liksom så här, man ska ju, alltså det viktigaste av allt är att man gör bara det som är bra för en själv. Eller vad man mår bra av och vad man liksom så här. Men jag tycker det är också otroligt starkt av dig att berätta, Nina. Jag hoppas att... att ni är fler där ute som lyssnar och som känner ja, man kan känna lite tröst eller stöd i att liksom ja, att man inte är ensam med de här tankarna. Man är att vi alla kvinnor, oavsett yrke och oavsett liksom framgång i livet och eller inte framgång i livet, att vi alla hamnar där på något sätt. Eller kan hamna där.
Ja, visst, verkligen. Och det är också sånt jävla lyxproblem. Alltså, det är så sjukt. Som det liksom, känns också västerländskt sjukt att man bara moffar i sig så mycket mat och kräks upp. Det är bara så jävla sjukt när man tänker på det så utifrån. Nej, men liksom det är så hemskt.
Men jag håller med dig, men man ska ju... Det är ju inte ett matproblem, eller hur?
Nej, det är ju inte ett matproblem. Men det är precis det är det med tala. Och det skulle jag också vilja säga att det som egentligen också så att slutligen, när jag träffade då Simona så, då var, jag tror att det var redan någon av våra första så här dejter. Jag bara, du får aldrig, jag vill att du aldrig någonsin anmärker på min, hur mycket jag äter, hur lite jag äter, vad jag äter, eller liksom aldrig någonsin. Även om det är positivt menat, så bara prata inte om det. Låt mig bara få äta i fred.
Nej.
Så tar jag hand liksom så här. För att jag
har
känner,
lyckats hålla det då? Känner
ja,
du?
Men det tycker jag. Absolut. Han tog det till sig, för jag förklarade också varför då. Liksom. Att det blir liksom en trigger på något vis. Liksom. Och sen så nej men sen, och det känns ju också lite trist att jag inte så här lyckades hela mig 100% själv, men det var ju också liksom kärleken jag fick av honom för den jag var och hur jag såg ut oavsett liksom, gjorde ju ändå att jag ändå blev liksom stärkt av det, för jag hade också bakom mig då liksom, jag vet inte, kommer ihåg hur många år, 10-12 år av singelskap och träffa olika typer av idioter och jättemånga fina killar också, men liksom även om jag tyckte att singeltiden var fruktansvärt rolig, så är det också väldigt en tid som man utan att man vill det kanske tvekar på sig själv och varför är det ingen som vill ha mig, hela den där biten
det tror jag.
Liksom.
Ja, och det är mycket mer upprörande så här, det tar slut, man dejtar när man blir avvisad
alltså hela tiden.
Alla de där känslorna
precis.
Liksom. Det är ju inte lika lugnt som det
nej,
kanske är en parrelation när du lever någon.
Verkligen.
Så, du är mycket mer utsatt på marknaden eller liksom,
så, och såna killar som man
till bedömande liksom.
Ja, precis. Ja. Jag minns att till och med så här killar som man själv absolut inte ville gå på dejt med igen, så blev man ändå, när de inte heller ville det, så blev man också så här, vad var det fel på mig då?
Nej.
Alltså så här, man tar ju det så hårt allting liksom. Så att det var en tuff period för självkänslan.
Sjukt till och med den som jag inte ville ha när inte han vill ha mig.
Då
går det
ut. Nej, men så sen
då är
liksom,
det kört. Men alltså, så är det ju mångt och mycket.
Ja, nej, men så är det. Men så att jobba med självkänslan har jag ju gjort väldigt mycket sen dess. Och även om jag fortfarande inte är där 100% alls än, och det kan ju såklart vara dagar som det är upp och ner, så vill jag ändå säga det att min kropp är min, den ser ut som den gör, den är superfin, den har absolut problem med vissa saker, typ mitt knä fortfarande, mina bröst hänger och dinglar, alltså det finns så mycket som inte är picture perfect, men den är min och den funkar och jag trivs jättebra med den. idag och ja. Har absolut alltså, noll problem med att njuta av mat. Och jag äter det jag vill äta, alltid, nu.
Det är verkligen en fin insikt att komma till. Alltså för jag tror att det är
så jävla skönt.
För det blir ju inte liksom någon tid längre fram för en att bli fri från det här. Alltså, när är man då fulländad som människa? När man, då, man tänker att man hela tiden längre fram ska lära sig tycka om sig själv på något sätt. Alltså, det är ju egentligen här och nu man ska tycka om sig själv. All annan tid blir ju på något sätt bortkastad.
Verkligen.
Så att ju snabbare man kan komma till den insikten om sig själv, att man faktiskt är okej. Okay, och att man inte bryr sig om jobbet man inte fick, killen man inte fick, det man inte fick och relatera det till hur man ser ut. Så tror jag liksom, och för mig då liksom, är vi, både du och jag är ju en ytlig värld på så många sätt.
Verkligen.
Och vi bedöms liksom hela tiden. Och jag tror att den för våran del och för alla andras del som också är i den vanliga världen bedöms ju med. Men vi bedöms nog lite hårdare. Mm. Alltså framförallt tror jag kvinnor liksom bedömer andra kvinnor hårdare.
Vi bedöms ju liksom för att, alltså, utifrån att det är så många fler som ser oss liksom. Men det som är, det är den värsta kritiken är ju den som vi har inom bords oss. Det är den som liksom får oss att må som sämst.
Ja. Så är det definitivt. Definitivt. Det vi säger till oss själva. Så vi måste genast sluta prata illa om oss själva för oss själva.
Exakt.
Det är ju egentligen,
där är måste ju upphöra. Där är den absoluta nyckeln. Att sluta upp och inte och lyssna på den där rösten inombord som säger att man inte är tillräckligt bra eller tillräckligt snygg eller smal eller vad det nu kan vara. Eller att man är bra.
Om man bara blir, om man bara blir så smal, säger vi då. Just vad det nu skulle kunna vara. Eller så snygg, då kommer jag ha ett bra och lyckligt liv. Det är ju den största lögnen vi säger till oss själva.
Japp, så är det. Men också helt förståeligt med tanke på hur världen ser ut. Så jag förstår verkligen, verkligen alla som går med de tankarna då och då. Det är inte lätt att motstå det alltså.
Nej, vi hamnar både du och jag där.
Precis,
så att jag menar,
exakt.
Vem hamnar inte där? Och jag hoppas bara att vi efter idag, vi kan ju försöka lova varandra att vi inte ska säga sådana saker till sig till oss själva. Vi skulle ju aldrig säga, jag skulle aldrig säga det till dig.
Nej, exakt.
Du skulle aldrig säga någonting sånt till mig. Men och vad är det som då gör att man säger saker och ting till sig själv? Så ja. Nu slutar vi med det.
Nu slutar vi med det.
Nu bestämmer vi bara att vi slutar med det.
Och så är vi liksom, snälla, ta hand om varandra inombords.
Ja.
Verkligen. Shit, tack för att jag fick ändå möjlighet att berätta det här.
Alltså, jag är så glad att du gjorde det, Nina.
Ja, men jag var lite tveksam innan faktiskt.
Sa.
Tack.
Jag visste ju inte heller. Så jag menar,
det är ju som alla sagt, andra då. Ingen som visste. Nej, kanske säkert bara som man misstänkte genom året, men ingen som har sagt något i alla fall eller frågat. Gud, jag blev lite tårögd. Jag har väldigt
stående, Nina. Det är så emotionellt berätta. Också att få lov att berätta om någonting som man gått och burit på så länge och liksom få lov att och som bara öppna upp och säga som det är. Det är ju en, jag hoppas att det blir tårar av lättnad.
Ja, men det är det nog. Det är det nog. Ja, det var skönt att få.
Du är cool, jag är så jävla stolt över att du tog det vidare, Nina. Tack. Att du hela din resa och det du berättade om här. Alla de här stegen du klarar själv. Shit,
ja, det är faktiskt inte också lätt, väldigt stolt alltså. Över att jag lyckades. Så jag är så himla, himla tacksam och stolt över att jag är på en plats idag där jag bara verkligen, verkligen mår bra i kroppen. Och bara kan njuta av att äta det jag vill och även äta mycket ibland. För nu är det liksom, nu det är också, min svärmor är ju verkligen, hon är ju liksom en italiensk nonna som ju lagar mat. Och här är det ju precis som du var inne på, här ska man ju gärna äta upp, annars är det liksom kanske lite förolämpande liksom så. Om man inte äter tillräckligt.
Nej.
Här har det verkligen varit så himla positivt. Och bara, åh, det är så roligt att laga mat till Nina. För hon gillar mat. Och nu kan jag ju ta det. Nu kan jag ju liksom ta en sån kommentar också. Att liksom, japp, jag är en sån som gillar mat. Och det känns skönt.
Ja, bara sen de orden tycker jag ska avsluta det här samtalet som vi haft idag.
Tack. Allt. Ja, tack för att ni har lyssnat, tack, hörni. Vi kan väl prata mer om det här på Instagram allihopa. Ni är säkert många som sitter med egna erfarenheter där ute. Låt oss prata mer om det.
Tack för att ni lyssnar.
Ha det så bra. Hej då.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.